Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Det här är podden för dig som vill leva i ditt bästa jag. Den här veckan så handlar det om meditation och qigong, lite tai chi också. Och i fredags träffade jag Torvald Lorentzon som håller i utbildningar i både qigong och tai chi. Och om det är så att du tror att qigong till exempel då inte är en fysisk aktivitet, så ja, då får du prova på och så får du utvärdera sen. För vi har tränat nu i helgen, både lördag och söndag, heldagar. Och jag har riktigt fin träningsverk i benen, fastän jag är ganska stark i mina ben. Men man kommer åt helt andra muskler i qigongen. Så det är riktigt intressant. Sen qigong, där ingår ju också en viss meditation, eller ganska mycket, som man får både för knoppen och för kroppen. Och det kan vi koppla tillbaka till avsnittet som just handlar om, som hette Knopp och kropp med Lena Berg. Syftet och vitsen med att träna båda delarna. Sen så tog jag med mig råden från avsnittet om förändring med Thomas Lundqvist. För att jag bestämde mig då i helgen att jag ska köra qigong varje morgon. Träna qigong varje morgon. Och så då igår så gjorde jag steg ett. Jag planerade. Tog fram yogamattan i det rum där jag skulle utföra qigong. Tog fram på datorn instruktionsfilmen för att jag behöver följa Torvalds film för att komma ihåg vad jag ska göra. Och så då i morse var det hyfsat lätt att komma igång. Lite motigt, för en ny vana såklart. Men när jag väl hade gjort 20 minuter qigong så kändes det otroligt bra. Så att jag hoppas att du ska uppskatta det här avsnittet. Det är en spännande värld med qigong och meditation. Hej Torvald Lorentzon och välkommen till Epic Lifestyle-podden.
Tack så mycket.
Roligt att se dig.
Tack.
Du, nu sitter vi på Hillasholm i Leksand. Har du varit här förut?
Nej, det är första gången.
Ja, hur känns det?
Jo, bara bra. Harmoniskt, lugnt, vacker natur.
Mm. Vi hör fåglarna genom fönstret, vi får se om de tar över det här samtalet.
Ja, precis.
Och kyrkan står ibland också, det får vi väva in också.
Ja.
Ja, det ingår. Du, vi ska prata idag om meditation, mindfulness, qigong och tai chi, tänkte jag.
Mm. Mm.
Men först, vem är Torvald?
Vem är jag? Jag är 45 år, från Göteborg från början, boendes i Skåne. Men jag arbetar då över stora delar av Sverige med att lära ut meditation, qigong, tai chi. Har arbetat mycket med healing också under många år. Och jag tycker jättemycket om då att sprida det här till grupper av olika slag.
Mm.
Jag håller kurshelger och kurskvällar och utbildningar och så vidare.
Mm. Ja, jag var ju på en 3-dagars kurs, eller kvällskurs var det, i Falun i våras.
Stämmer gott.
Det var jättebra.
Mm.
Och Så nu är det kul att du är här i Leksand.
Den
här helgen.
Ja, det är jättekul att vara här. Det är rätt energi och rätt vibrationer för det jag håller på med, tycker jag.
Mm, verkligen. Mm, ser fram emot lördag söndag här.
Ja, tack.
Men du, hur kom du in på det här? Du har en bakgrund inom kampsport, är det så?
Det stämmer gott, ja. Mm. Jag började träna kung fu, en kinesisk kampart då, 1992 tror jag det var. Vi tränade på, och då tränade vi, som jag brukar säga, då ganska västerländskt. Alltså ganska resultatinriktat och prestationsinriktat och sådär. Och kände väl då efter ganska kort tid egentligen att det måste finnas något mer bakom. Alltså något mer mentalt, själsligt på något sätt.
Hur gammal var du då?
Då var jag 20 år cirka.
Och ändå, ja. Du hade den insikten så tidigt?
Ja, alltså det var väl det att vi kände att vi körde fast och fick den insikten snarare än att jag hade med den från början. Och som en lite guidning då från äldre killar i klubben då, så kom vi att stöta på en kinesisk kampsportstränare då, som liksom förändrade vårt sätt att se på kung fu då.
Mm.
Och det var ju egentligen han som introducerade qigongen då. Därför att så mycket som han sänkte tempot så blev kung fu-träningen mer qigong än vad den blev kampbart.
Mm.
Så kan man säga. Och då blev jag ju, när jag kände resultaten av det här, alltså på det, alltså dels på det rent tekniska planet men också på det mentala planet då, så då blev jag intresserad av qigong på allvar så att säga, och meditation och sådär. Så det är på den vägen.
Mm.
Och sen så, jag är en målmedveten person då, och när jag hade kommit en bit in i qigongen och meditationen så bestämde jag mig för att jag vill leva på det här. Och så började jag bygga upp mitt företag då.
Och vad har du gått för utbildning? Har du gått utbildning i Sverige eller?
Jag har gått utbildning i Sverige. Min huvudlärare är en kinesiska vid namn Jia då. Hon flyttade till Sverige 1995. Gifte sig med en svensk man här och tog med sig alla sina kunskaper då. Så att hon har varit min huvudlärare under 10 års tid ungefär. Och sedan har jag vidareutbildat mig genom andra lärare också då, periodvis, haft två olika tai chi-lärare dessutom då. Så det är ju bra att man stöter på olika lärare, för olika influenser.
Mm.
Och de har olika sätt att se på detta, olika förklaringsmodeller till qigongen och energimedicinen och allt vad det kan vara.
Mm. Jag tänkte på resultatet du såg inom kungfun av att ni gick ner i tempo så här, vad var det för resultat?
Alltså det låg väl egentligen på flera olika plan då, men rent fysiskt också, att man verkligen hittade de här sakerna fysiskt, tekniskt som man talar om inom traditionen. Va? Till exempel då det som kallas för rot, alltså rot då inom tai chi och kung fu, att man har en kontakt, alltså en connection med marken som gör att man verkligen sitter fast.
Mm.
Det är svårt att förklara kanske då, men man ska sitta fast, man ska vara stabil och man ska ha balansen. Och det kom ju inte till oss förrän vi sänkte tempot med flera tusen procent. Alltså det fanns inte där innan, utan det var mer att man stod på tå och man hade ingen balans. Så det är väl det som, nu när du frågar, så är väl det som jag minns tydligast faktiskt, så är det liksom kontakten, så grundningen med marken.
Mm. Men blev ni snabbare också i rörelserna sen?
Ja, alltså på ett sätt i alla fall mer explosiv. Mm. Så skulle jag väl kunna säga, va? Explosiviteten, därför att den kom, riktigt god explosivitet kommer ju ur avslappning.
Precis.
Så kontrasten skulle jag säga mellan stillhet och rörelse blev nog större.
Mm.
Just det. Mm.
Nej, jag kopplar lite grann till löpning.
Ja.
Nu är inte jag någon snabb löpare alls, men man har sprungit väldigt långsamt länge.
Mm.
Och sen när jag testade att springa lite snabbare, snabbt för mig, så är det så här, oj, det här hade jag inte innan.
Nej, precis.
Men om jag hade tränat på att springa snabbt hela tiden så tror jag inte att jag hade utvecklat den känslan.
Man får inte den kontrasten. Nej, precis.
Så att det var intressant att höra liksom, den kopplingen också. Men ska vi, om man säger qigong då, jag tror inte man vet riktigt vad det är.
Nej.
Tror du? Vad möter du? Vet folk så här, qigong, det är si och så.
De har ju en bild av dimmiga bergstoppar.
Ja.
Med en person som gör märkliga rörelser vid basen av dessa bergstoppar. Och det stämmer ju delvis kanske. Men det är en lite romantiserad bild kanske också. Qi är ju energin, livsenergin som vi har inom oss och som vi badar i och som utgör vår kommunikation och allting. Och gång betyder faktiskt inget märkvärdigare än arbete.
Mm.
Så, med betydelsenyansen då ett arbete som man utför flitigt under lång tid för att nå ett visst resultat så att säga.
Mm.
Och så vi arbetar med vår livsenergi och det kan man göra på många, många, många olika sätt. Va? Det finns 10 000 olika qigongformer kartlagda. Men alla har ju det gemensamt egentligen då att man arbetar med energin antingen på det fysiska planet då, så att man får vissa rörelsemönster, eller på det mentala planet. Alltså att man arbetar med energin via sinnet skulle man kunna säga och sätter igång kroppens energi på det sättet.
Mm.
Men för gemene man så brukar ju qigongen vara just en person som gör stora, yviga, långsamma rörelser.
Mm.
Kinesisk gymnastik brukar man ju höra ibland, men inget kan väl vara mer fel, eller på att säga, på ett sätt. Va? För det finns ju så mycket mer i qigongen än vad det finns i gymnastik. Så att säga. Mm. Det gör ju. Det finns ett annat. Man ska ju nå in i sig själv på ett annat sätt också. Mm.
Men jag kände ju det efter de här 3 kvällarna i Falun då. För första gången som jag gjort liksom 3 dagar i rad. Så vad mycket energi jag fick. Jag tror vi körde mellan 18 och nästan 21. Det var flera timmar vi
hade. Just det.
Och det var meditation också och sådär. Mm. Och så får jag köra 1 timme med bilen.
Mm.
Ja, enkel väg och sådär. Men ändå hade jag så mycket energi.
Ja, just det.
Annars om man är på någonting så kanske man är trött när man åker hem.
Mm.
För att det är kväll och lite sådär. Men det var häftigt att känna.
Ja.
Plus liksom det här fysiska att man känner att det gick i alla små muskler.
Ja, just det.
Man tycker kanske att man inte har gjort så jättemycket jämfört med andra träningspass som man kanske brukar göra, men att det kommer så djupt in. Och såklart mycket nya rörelser.
Ja, just det.
Utan att de är konstiga på något vis, men alltså man är inte van kanske att röra sig på det sättet.
Nej, det är man inte. Och när du säger det då, så det som upplevs som svårt med qigongen, det är ju ofta just att det är nya. Mm. Alltså det är nya typer av rörelser. Man ska synkronisera kroppen på ett annat sätt och koordinera saker och ting. Och där är ju tai chi är ju nästan, ska vi säga, lite ökänt för det här. Man gör ofta en sak med alla 4 olika lemmarna så att säga, olika saker på en gång. Men visst, det sätter sig fysiskt, det gör det, och det handlar ju om andning också, och det handlar ju om känsla då för energin, så att man försöker bygga upp en känsla för energin runt omkring. Och därmed måste man vara mjuk i kroppen också när man tränar sig igång.
Mm.
Annars kommer man aldrig att få den förnimmelsen av energi.
Mm. Nej, det var ju mycket det här också, ta in qi.
Ja, precis.
Och
absorbera det.
Ja, men precis, innan man förstår det där. Och sen så man börjar känna så här, men nu känns det.
Ja, just det.
Men det är jättesvårt att förklara.
Ja, det är det.
För någon som inte har varit med.
Absolut så.
Kan man märka när man kommer hem och så.
Ja, just det. Men det är ju viktigt då att man inte liksom kommer in på fel spår, så att säga, utan att man odlar qigong, som jag brukar säga, då odlar qigong-tänkandet redan från början. Då.
Mm.
Att man är mjuk och att man försöker känna, om man ska kasta ett tungt klot, man ska tänka sig det, så ska man verkligen försöka göra det. Va? För att det är ju den visualiseringen är ju en väg till att börja känna energi.
Ja, det är spännande. Vi är resultatorienterade. Vi var lite inne på det när du pratade om kung fu och det här. Hur lång tid kan det ta innan man känner av ett resultat man börjar med qigong till exempel?
Det beror väldigt mycket på vilken qigong man tränar. Nu på kurskvällarna som jag nyss kommer ifrån här i Falun, så var det en man som sa direkt efter en av qigongformerna igår att han kände sig euforisk.
Mm.
Ungefär som att han hade klappat bort bekymren ur kroppen.
Mm.
Så hos honom kom det ju omedelbart. Va? Men andra resultat kan ju vara Alltså de kan ju kanske ligga lite längre fram i tiden då, så det beror helt på. Den qigongen som den mannen talade om, det var ju en kroppsmassage. Mm. Och där är det ju kanske inte så konstigt om det kommer direkt. Va? Med de qigongen som handlar om energihantering utanför kroppen och att absorbera yttre energi, där kan det ju dröja lite längre. Man måste ju så att säga hitta tekniken först kanske.
Mm.
Och sedan kan man börja känna in energin på ett annat sätt. Men det varierar väldigt, väldigt mycket mellan olika människor.
Mm. Ja, jag kände ju väldigt mycket energi då. Precis. De där tre intensiva kvällarna.
Mm. Medan andra kanske bara kommer till det tekniska under den tiden.
Mm. Kan man bli beroende?
Det kan man absolut. Det är mitt mål att göra människor beroende.
Så det är, visst är det så här, en gång 100 gånger. Alltså att man gör någon, jag har läst om det, att det är sett andra som gör att man sätter igång en gång och då gör man qigong i 100 dagar i rad.
Ja, precis. Det finns ju det går ju såna här myter också kring vissa qigonger att det händer ingenting. Det händer absolut ingenting om du inte gör detta 100 dagar på raken. Men det håller jag inte med om faktiskt. Nej, det kan jag väl inte.
Vi kan säga så här, det är så här Facebook-utmaningar.
Ja, just det. Det får det bli.
Ja. Ja. Ja, jag har sett det. Du, hur ser du på yoga då? Är det ett komplement eller är det
absolut
helt olika tänk?
Det är det, men det är ändå ett komplement. Man kan väl säga så att alltså, själva ordet yoga, det är ju gammal fornindiska sanskrit. Va? Det betyder ju förening. Och det vi ska förena oss med yoga, det är ju så att säga alltet, den universella energin. Och det är ju samma mål då som qigongen och meditationen har. Jag har många kursdeltagare som kommer till mig och frågar om de får träna det och de får träna det. Och jag svarar alltid absolut. Alltså, du får träna precis vad du vill. För att så som jag har sett genom alla år, då, så är det bara alltså, komplement, korsbefruktning. Det blir bara bra resultat. Mm. Sen, den kritiken man kan rikta kanske mot yogan då, och mot delar av qigongen också kanske idag, det är ju att man har tappat den ursprungliga spirituella förankringen så att säga och reducerat yoga till någonting mycket, mycket enklare än vad det egentligen ska vara. Någonting som är trivialt och bara fysiskt.
Mm.
Och det kanske yogans miljardindustri då har plockat bort de här kärnvärdena.
Mm.
Som
därför de forskar på det nu för att lyfta fram det.
För att lyfta fram det, ja, just det.
Att man ser ju mentala fördelar.
Mm, absolut. Och de måste fram kvar igen. Ja, visst. För det har blivit lite grann ibland som en tävling i utrustning och kläder. Mm. Och en tävling i vighet och styrka. Ja. Men det handlar ju egentligen om det spirituella också. Så i all ära då, allt det fysiska. Men till slut så måste vi ju komma tillbaka till yogans rötter.
Ja, och sen också tänker jag för att säga trovärdigheten och att avfärda flumpratet.
Ja, 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 precis.
Oavsett nu om det är qigong eller yoga eller meditation. Så det finns ju liksom vetenskapliga bevis om man nu behöver det för att kunna stå för det. Va?
Ja.
Så underlättar det ju.
Mm. Risken finns för att qigongen skulle gå lite samma väg som yogan. Ju större den blir så att säga, yogan är ju större än så länge.
Mm.
Och jag är väl glad att qigongen och tai chi i de lite mindre grenarna, för att då kan man då slår inte jag ur underläge som qigong och meditationslärare, utan jag har, alltså det spirituella finns kvar och det är liksom en del av det. Man behöver inte börja med att jobba upp det igen. Men det behöver ju många autentiska yogalärare göra. De behöver börja med att jobba upp den här vetskapen om att det ska vara spirituellt också.
Mm. Och det där kanske deltagarna inte har tid med. Nu viftar jag lite med händerna i luften här. Men alltså att man kommer dit och så vill man träna.
Ja.
Inte att instruktören ska prata.
Nej, precis. Det är ju tiden som alltså det är ju
ett problem. Det där är skaver.
Ja.
Att man vill ha valuta för pengar och ska det tränas i 90 minuter.
Ja, just det.
Jag har inte tänkt på det innan, men
det kan det säkert vara så, då blir det ju jättefel egentligen. Då blir det jättefel.
Mm. Du, vi pratar mindfulness då, eller jag tänker meditation.
Mm.
Du kan prata om mindfulness också. Men tänk, när vi mediterar med dig så var det ju en tyst meditation.
Ja, just det.
Och många är vana vid ledda meditationer.
Ja, precis.
Hur tänker du kring det?
Ja, den meditationstradition som jag arbetar inom, det är den klassiska zenbuddhistiska. Jag ska kanske inte säga rent klassiska zenbuddhistiska, för där ingår alltså mycket formalia så att säga, som jag inte har med, utan men rent meditationstekniskt så ligger vi ju ganska nära zenbuddhismen och den transcendentala meditationen. Och med det menar jag då att man är ensam med sitt sinne, så att säga, utan stöd. Så att i förlängningen ska man då ha förmågan att tömma sinnet och låta det vara tomt. Man startar i ett objekt av koncentration då. Och det kan ju vara in- och utandning, och det kan vara egentligen vad som helst. Men i förlängningen så går man in i sitt tomma sinne. Och det kan vara bra att starta med guidade meditationer för att ha någonting att stödja sinnet på. En guidad meditationsserie som sen tonar bort då. Och så får man därifrån då pröva att vara ensam i sinnet. Men det är ju svårt, man har ingen brygga, man har ingenting liksom att luta sinnet på.
Ja, och så blir många stressade över att det finns tankar.
Ja, det är
man
ju
tänker
så.
Att de ska försvinna. Ja. Jag mediterar nu, alltså ska jag inte tänka.
Nej, precis. Och då blir det ju då kanske det blir motsatt resultat, ja, till och med, att man tänker mer och mer. Vi tänker ju, det säger ju mindfulnessforskningen olika, men vi tänker ju 40, 50, 60 tusen tankar per dygn, va? Har man registrerat, och det är ju ganska mycket.
Mm.
Så det är klart att det är ju ingenting man vänder. Man vänder ju inte den skutan kanske på en dag eller två. Det var någon lustig kurr någon gång som sa att sätt dig ner och stilla sinnet. När du har återkallat sinnet 250 000 gånger, då har du tagit ett steg på den meditativa vägen. Och det kan ju, det kanske inte liksom är så bra för entusiasmen, men det ligger något i det ändå, för att när man sätter sig så måste man återkalla sinnet hela tiden.
Men hur gör man då när det kommer?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Med tankar. Vad ska man göra med tanken?
Men det finns ju olika, alltså det finns olika svar på det där. Ett sånt här klassiskt svar är att se tanken som ett moln. Och så låter man det här molnet segla förbi liksom, utan att fästa någon större vikt vid det. Och så kan man ju tänka, det som är svårt med det tänkandet, det är ju då att molnet gärna växer och växer och växer och skapar liksom, den enskilda tanken skapar stora associationssfärer alltså, som man fastnar i direkt då. Så att jag, för min, det som har fungerat bra för min del är ju snarare då att med lite snällt och milt tvång, alltså putta iväg den här tanken, va? Inte så att man putter våldsamt, utan att man bara liksom, man plöjer sin väg framåt i det tysta sinnet.
Mm.
Det har fungerat bra för mig, och det är så jag lär ut det normalt också.
Mm.
För att med tiden där så blir ju koncentrationsförmågan starkare, och de här tankarna som är vid sidan om, så att säga, vid sidan om mittfåran, de blir svagare och svagare. Så skulle jag nog vilja uttrycka det, ja.
Mm. Hur länge brukar du meditera? Är det olika?
40 minuter.
Varje dag?
Ja, jag har mediterat varje dag i många år. Just nu så tränar jag fler olika saker än vad jag har gjort innan. Så att jag sitter varannan dag nu.
Mm.
Men jag har ju, alltså, det är viktigt att ha full kontroll på utvecklingen så att inte det går tillbaka igen.
Och hur menar du att den går tillbaka?
Att börjar... Ja, att man kanske blir att meditationens resultat börjar avta.
Okay.
Så ska man kunna säga då att kanske stressen söker sig tillbaka igen och tankeflödet ökar igen. Och man får vara observant på det då.
okoncentration och...
Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Så, sen kommer jag väl att sitta varannan dag, kanske ett tag framöver, men meditationen är någonting som jag alltid återvänder till. Jag kommer liksom aldrig att släppa det, därför att det är, jag ser det som så grundläggande.
Och hur länge har du mediterat?
Jag har mediterat i runda slängar i 15 år. Ja, 15. Det beror lite grann på. 15 år har jag suttit ner och mediterat. Men kung fu-träningen, den blir ju mer meditativ i sig. Så att egentligen, i praktiken är det väl längre kanske. Så.
Mm. Mm. Tänker på mindfulness och meditation. Vad säger du är skillnaden däremellan?
Ska man gå till den klassiska buddhismen då, det gör ju gärna jag, för kunskap, så är det faktiskt så att mindfulness är påbyggnadsträningen. Så att medan meditationen då är grundträningen, så är mindfulness, ska vi säga, den förlängda armen i vardagen eller påbyggnadsträningen. Och tanken bakom detta är då att meditation är ju någonting som man utför i ett, alltså under tillrättalagda former. I ett lugnt och varmt rum med trevliga, kanske trevliga kamrater. Så allting är ordnat till det bästa. Medan mindfulness och mindfulness fyra grundtekniker då, tränas sedan ut i stökiga miljöer. Alltså stressade miljöer, bilköer, centralstationen, affärscentrum och så vidare. Mm. Så att mindfulness är liksom tillämpningen av det man lär sig under de tillrättalagda formerna. Man ska plocka
det är som
med sig.
Praktiken alltså.
Kan man säga.
Yrkespraktiken.
Ja, yrkespraktiken.
Ja. Ja, vad roligt.
Medan meditation i skolan så är det liksom praoperioden.
Ja, just
det. Mm. Så ser det ut då inom den klassiska buddhismen.
Mm.
Och jag är ju en vän av de traditionerna så, därför att de ofta så... Ofta så är det de, alltså det är där som, det är i de kunskaperna som den verkliga kraften finns. Va? Jag tycker man ska nog vara lite kanske försiktig med att göra om saker för snabbt då. För man riskerar ju också att urvattna kraften. Ja. Man får ju inte glömma att det här utvecklades under lång, lång tid. Och de hade ju, alltså de hade koll på sina saker och de hade på fötterna för att säga det de säger många gånger.
Mm.
Medan vi är väldigt snabba på att göra om, ju.
Ja,
så.
Det ska vara uppdaterade versioner.
Hela tiden. Ja.
2.0.
2.0, meditation.
3.0.
Ja, precis.
Ja, ändra grunden.
Ja, precis. Jag brukar ju beskriva det här för kursdeltagarna så att vi har haft ett problem i vårt samhälle. Och så har vi har tagit liksom en lösning från Fjärran Östern, från deras filosofi och deras tradition. Och så har vi lyft över den lösningen och placerat den i vårt samhälle. Sen har vi gjort om lösningen.
Ja.
Vi har inte gjort om samhället. Så vi glömmer att det var våra problem här som fick oss att vända sig ut.
Mm.
Så det, jag tycker inte det är bra. I så fall skulle man ju försökt, alltså behållit lösningen i originalform och försökt göra om det som felade.
Mm.
Så tycker jag man kanske skulle tänka i högre grad. Då.
Absolut. Vi botar mycket symptom men inte orsaken.
Ja, precis. Mm. Precis. Då är man ju där igen med tiden och det här. Och att vi vill att det ska gå fort.
Mm.
Och. Och det gör det ju inte oftast. Alltså man...
Nej, men det är oftast har det tagit väldigt, väldigt lång tid att skapa problemet.
Just det.
Och då kan man kanske inte förvänta sig att det går jättesnabbt att lösa problemet.
Nej, det är ju
det kräver, vi har lagt ett arbete på att skapa ett problem.
Mm.
Och då måste vi göra ett arbete för att lösa det.
Det är så naturligt egentligen.
Men det vill vi inte se.
Helst inte.
Nej, vi vill ha snabba belöningar.
Ja.
Du nämnde att du jobbar med energimedicin.
Ja, just det.
Vad kan man säga att det är för någonting?
Det är ju energimedicin... baseras ju på, alltså rent teoretiskt då, på att vi har energi som cirkulerar runt i kroppen och som liksom interagerar med energin runt omkring oss, den kosmiska energin. Så energimedicin är egentligen allting som syftar till att få, eller ja, till att behålla flödet, va? Och till att bota olika typer av energiproblem.
Mm.
Och på det sättet, ska man se till de gamla traditionerna, så skulle de ju säga att all energi, alltså all medicin egentligen är energimedicin. Därför att de säger att alla problem ju egentligen är energiproblem, allra ytterst. Så. Allt ifrån tandvärk till problem med hälsenan eller ont i magen eller vad det nu kan vara, är ju ytterst energiproblem. Men den klassiska energimedicinen, kanske mest, den som är mest känd för oss här i Sverige, är ju akupunktur ändå, får man väl ändå säga.
Mm.
Där man sätter nålar i energibanorna just för att öka flödet, minska flödet, vända flödet. Va? Men energimedicin som helhet betraktat, det är ju allting som syftar till att påverka energin. Ja.
Det behöver inte vara att det är en fysisk handpåläggning som akupunktur eller osteopati. Eller,
nej.
Utan det kan vara att man rör sig själv då.
Ja, precis.
Qigong till exempel. Som sätter fart på lymfsystem och,
just det.
Och bindväv. Och,
ja, precis.
Sätter inte fart på bindväven, men den mjukas upp.
Ja, mjukas upp, ja.
Precis.
Och tai chi. Och även får man ju slå ett slag för meditationen då.
Mm.
För helt kort är det ju så att meditationen kom ju till oss här i väst egentligen med hippierörelsen då, 60-70. Och då kom ju också meditationen med hela det spirituella tänkandet. Men, och det är ju helt riktigt va, och vi gör som spirituellt av meditationen. Men där finns ju en dimension av fysisk och mental läkning som man inte får glömma bort alltså.
Mm.
Så att meditationen är sedan 2500 år, så är ju det en gren av den kinesiska energimedicinen. Jämte akupunktur, tuina-massage och örtmedicin så är ju meditationen där en gren av TCM då, den traditionella kinesiska medicinen. En subgren kan man säga till qigong då.
Mm. Mm.
Så att den meditationen har väldigt stor påverkan på vårt energisystem.
Mm.
Men det är lite svårare att få folk att förstå det eftersom vi inte gör någonting. Så att
nej,
säga. Vi sitter ju bara.
Men det finns, man har ju mätt, man har ju satt sensorer på huvudet. Man har ju tittat på hjärnan vad som
precis.
Sker under meditationen.
Just det.
Så att där kan man ju mäta det.
Ja, ja,
och det är jättespännande.
Det är väldigt spännande att se hur den elektriska aktiviteten förändras. Och hur mycket vi får vila därigenom då.
Mm. Mm. Du, vad är det vi ska göra i helgen då?
I helgen ska vi träna. Ska jag lära er två stycken qigong-former. Och så kommer vi att ta upp just det här med meditationen då.
Mm.
Igen. En kortis i alla fall. Men två stycken nya qigong-former som du då inte har stött på, Sofie, i alla fall.
Nej.
Tror jag inte.
Nej,
tror jag inte.
Nej, det har jag inte. Ja.
Och de gör vi upprepade gånger så att de ska sitta ganska bra sen.
Spännande.
Mm.
Och sen är det uppvisning. Nej, jag skojar bara.
Ja, sen examen.
Examen, hela dagen.
Precis.
Jury.
Just det.
Det är väl det går ut på.
Ja.
Ja. Nej, skämt att säga. Det blir väldigt spännande. Hur jobbar du? Ditt företag heter ju Livsbrunnen.
Stämmer gott, ja.
Hur, du nämnde lite i början, men hur jobbar du? För så du jobbar med företag också?
Ja, det gör jag. Jobbar med organisationer och kommuner och privatpersoner. Företag vill jag väldigt gärna nå, men det kan ju säga så att det har ju varit svårt hittills.
Men jag tänkte fråga, hur tänker man? Förstår man syftet, vad det kan göra för hela organisationen?
Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror inte det.
Nej.
Jag önskar att jag skulle kunna svara ja, men jag tror inte det. Faktiskt. Utan så som jag ser det så är företagen de sista att lämna startgroparna på något sätt. För att kommuner runt om har jag jobbat en del med och de börjar bli mer och mer medvetna om lugnets betydelse.
Ja, men det märker jag också att kommuner och landsting verkar med på tåget.
Mm. Och organisationer av olika slag.
Och vissa typer av företag, unga företag.
Ja, just det. Där kanske de anställda eller medarbetarna själva tränar utanför privat.
Precis.
Mm. Men det är ju ett mål för mig att nå företagen.
Mm.
Inte för jag vet hur det ska gå till, men det ska väl gå på något sätt.
Vi är många som får hjälpas åt att puffa.
Puffa, ja. Ja, precis.
Det kommer från olika håll. Så att,
ja.
Men så har du som sagt kurshelger som här nu i Leksand i helgen.
Just det.
September. Och sen vet jag att du kommer hit i juli nästa år.
Mm, det stämmer gott.
4 dagar, var det så?
5 till och med.
5 dagar, oj, vilken utmaning det blir.
Ja, det blir det. Tillsammans med en kollega då. Ja. Så att vi anordnar den här kursen gemensamt. Eller den här kursveckan ska jag säga, gemensamt då.
Mm. Ja, det blir ju häftigt.
Ja, och då kommer jag, som jag ser det nu i alla fall, nu är inte planeringen riktigt färdig, men jag tror att jag kommer att lära ut tai chi den veckan.
Mm.
Därför att det är en längre period ju, och det passar bra för tai chi.
Mm.
Som är, tai chi kan vara lite svårsmält om det är bara 2 dagar då, till exempel.
Mm. Och då kan man läsa mer om det på din hemsida. Ligger det någonting på hemsidan eller ligger det bara på Facebook?
Det ligger faktiskt bara lite information på Facebook nu.
Ja. Ja,
för det här är precis i sin linda, men det kommer under hösten här nu, kommer ut information på hemsidan och mer alltså evenemangslikt på Facebook så att säga.
Skickar du nyhetsbrev?
Ja, det gör jag. Jag har en mailinglista så att säga.
Precis. Du skickar efter aprilkursen där.
Ja, just det. Mm. Det stämmer.
Så det är lite mer när det faller sig in. Kanske.
Ja, just det. Ja. Då kommer jag att skicka ut information. Jag gör det 3-4 gånger om året. Så.
Förstår. Och sen så driver du utbildningar också. Man kan utbilda sig.
Ja, det stämmer gott det.
Ett nästan, år eller?
Ja, just det. 1 år som grund då. Och det är ju nästan hjärtat i min verksamhet kan jag säga.
Okay.
Jag har varit så ett tag faktiskt. Jag har drivit de här utbildningarna i 7 år nu.
Mm.
Med, jag har en, ja, det är ett 15-tal grupper bakom mig. Mm. Så att då kan man gå 1 år och då börjar vi från början med meditation. Vi går in på qigong och tai chi, mindfulness. Va? Och sen så har jag ju då så här långt handlat ett antal som har blivit instruktörer också.
Mm. Så det är liksom en påbyggnad då? Eller?
Det är en påbyggnad, ja. Då. Minst 6 månader förutom det här året. Då.
Mm.
Med liksom intensifierat jobb också och en hel del teori. Då.
Mm.
För jag vill gärna att man ska vara hyfsat bra på det man gör. Det är lite viktigt.
Ja, det är ju ett väldigt stort ämne.
Ja, det är alltihopa. Det. Det är ett stort ämne.
Jag insåg det i våras där att
ja.
Jösses vad stort det är.
Ja. Och ska man då lära ut den spirituella biten, det är kanske svårt. Va? Man kommer att komma in på den spirituella biten också som lärare i detta. Därför att frågorna strävar dit hän och folk får det här intresset mer och mer ju mer de tränar. Och då behöver man ytterligare, då måste man ytterligare vidga gränserna.
Mm.
Så jag är ju med en hel del stora randkunskap, alltså det tycks ligga i periferin. Va? Jag har med detta på utbildningarna, men det är inte så perifert som man tror först. Utan det blir så småningom en naturlig del av utbildningar när deltagarna har gått 1 år, 1,5 år, och kanske längre.
Vill man ta nästa steg?
Ja, kan man säga.
Ja, förstår. Är det någonting annat i din verksamhet som vi inte har pratat om?
Nej, det är väl i princip det som jag gör.
Så du reser runt ganska mycket?
Jag reser runt ganska mycket, ja.
Mm.
Det är roligt.
Det är så när man bor i Skåne, då måste man uppåt.
Ja, då måste man uppåt för att komma undan blåsten, kan man säga.
Ja, tur att det är en stilla dag i Leksand här.
Ja, precis.
Något annat som du vill lyfta i ämnet som vi har varit inne på, eller ämnena som...
Ja, jag skulle bara vilja säga att även om det här är tålamodskrävande sysslor så är det värt besväret.
Ja.
Så kan man säga då, därför att det sätter sin prägel på hela livet.
Mm.
Och ger så många goda resultat att det är värt att försöka få... Det är lite till sin livsstil om man säger så. Inte bara träna lite i förbifarten utan göra en större grej av det. Så då händer det väldigt mycket.
Har du filmer också på YouTube eller så här alltså instruerande filmer?
Ja, det har jag. Jag skickar filmer då till kursgrupperna.
Så, ja, just det. Så ja, det var så det var. Precis.
Ja,
precis. Och för att följa dig på Facebook söker man på Livsbrunnen då.
Ja, det gör man.
Och din hemsida heter livsbrunnen.se.
Stämmer gott.
Ja. Vill du skicka med någon utmaning till de som har lyssnat för att de ska kunna ta sig an något av detta på något vis?
Om ni som lyssnar kan försöka tömma sinnet helt från tankar under 10 minuter varje dag.
Mm.
Så är det en jättebra början på meditationskarriär, så att säga.
Och då ska man sitta tyst, blunda?
Ja, tyst och blunda och bara inledningsvis då kanske koncentrera sig på något objekt. Och sedan när man har kommit ner i det och kommit in i koncentrationen så kan man försöka tömma hjärnan på tankar helt.
Och ett objekt kan vara
vad som helst.
Ett moln eller en boll. Eller...
Ja, det kan vara en inre bild man får. Det kan vara känslan då när man andas in och ut ur näsan. Man kan koncentrera sig på nästippen. Man kan koncentrera sig på sina handflator eller på känslan av rumpan mot stolen eller kudden eller vad som helst egentligen som håller sinnet still.
Mm.
Och sen så när man är inne i det och har funnit ett litet lugn så kan man försöka tömma sinnet. Mm. Kan man göra detta 10 minuter varje dag så är det en superstart alltså.
Så man gör det varje dag i en vecka?
Ja, det är väl en bra utmaning.
Sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja. Sen är man beroende.
Ja, förhoppningsvis.
Sen kanske man bygger på då om man känner att ja, men du kan sitta lite längre och, ja, och så.
Bygger på tidsmässigt.
Mm,
då.
Mm. Mm,
men det kan man låta bli en naturlig sak så att säga. För att rätt på det så sitter man längre av sig själv.
Men,
så.
Ja, det. Mm, mm. Jättebra utmaning. Ganska tuff men väldigt bra.
Ja.
Du, vad roligt. Nu är det fredag eftermiddag och ska jag ladda inför lördag och söndag här.
Det är bra, värma upp. Ja.
Värma upp och plocka fram kudde och filt och
jättefint.
Vad man ska ha. Göra matlåda.
Ja, just det, göra matlåda. Inte att förglömma.
Inte att förglömma. Nej. Annars så ramlar vi ihop i en hög där.
Ja.
Väldigt trevligt att ha dig här.
Tack, vad trevligt att få komma.
Tack för att du kom. Både trevligt här i podden och här i Dalarna. Det är bra att kommer upp här och ja, lär oss.
Det är inte sista gången heller.
Nej, det är bra. Det är bra. Så att fortsatt epic dag till dig.
Tack så mycket, Sofie.
Tack så mycket. Ja, det där var Torvald Lorentzon från Livsbrunnen. Jag hoppas att du nu har fått inspiration till att fortsätta med eller ta tag i din meditation och kanske till och med qigong som är en jättehärlig träningsform. Vill du få summeringen av det här avsnittet inklusive Torvalds utmaning till oss så skriv upp det på Epic Lifestyle News via min hemsida epiclivingsweden.com så kommer det imorgon redan. Och Torvald kan du följa på livsbrunnen.se och på Facebook, den heter Livsbrunnen också. Sen finns det en qigongfilm på YouTube om du söker på Livsbrunnen. Och fortsätt gärna skicka in frågor, funderingar och feedback till mig på Facebook-sidan eller på Instagram eller via mail. Och du hittar mig då under Epic Living Sweden på Facebook och Instagram, även LinkedIn. Så fortsätt gärna med det, för det uppskattar jag jättemycket. Och det gör ju också att jag kan ta upp ämnen som du är intresserad av så att de här avsnitten blir så bra som möjligt. Stort tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en fortsatt epic vecka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.